It's a magical world you enter, and for a moment it's almost like time stops and everything slows down, because you have to be very slow when you're handling the bees.
Bin och människor har följts åt i urminnes tider.
Det är färg, det är form, det är doft, det är ljud, det är dans och det finns så mycket att titta på, man blir aldrig trött.
Vi har tagit tillvara på honung, pollen och vax från honungsbin. Och bina gör också den livsviktiga tjänsten att flyga från blomma till blomma och pollinera våra grödor.
Nej, de är ju helt underbara. Jag märker ju det när jag pratar om pollinatörer och bin, att folk liksom lyser upp.
I början av 2000-talet kom de första larmen om massdöd bland bin. Men hur mår de idag? Du lyssnar på Klotet och vi ska stiga in i binas magiska värld. Jag heter Marie-Louise Kristola. Välkommen Sara Sällström.
Tack.
Sara, du som är så intresserad av små djur och växter och insekter vet jag ju. Har du funderat någon gång över hur det skulle vara att ägna hela livet åt att som ett litet bi flyga från blomma till blomma hela sommaren?
Vilket säsongsjobb. Ja, jag vet inte, det låter väldigt arbetsamt.
Det kanske inte är så mysigt som vi människor tenderar att tro.
Ja, några veckor skulle man säkert. Och sen så tänker jag, det finns ju såna här blomsovarbin. Det är i alla fall hannarna. Sover i blommor. Och det tycker jag skulle vara lite härligt ändå. Vaggas till sömns i en blå klocka.
Ja, det låter jättefint. Utöver alla nyttigheter som vi fått från våra tambin, allt från honung till de där vaxljusen som luktar så gott, så verkar ju bin också kunna ha en lugnande inverkan på människor. Man kan ju tänka på det där bisurret, kanske en varm sommardag. Och det finns till och med en särskild terapiform, apiterapi, som utnyttjar det här. Genom att lyssna på bin och andas in deras dofter så ska man kunna uppnå välmående. Vad tror du om det?
Och varför inte? Det är ju härligt att vara ute i naturen.
Precis. Men även biodlare menar att bina kan påverka de som jobbar med dem på ett väldigt speciellt sätt. Till exempel doft. Denna feromoner som bina utsöndrar. Så här berättar till exempel Amanda Werger.
Det är när vi flyttar bina, framförallt känner man den. När vi har bilen full med bikuper. Då är det som att då utsöndrar de ett sånt. Då är det som att de vill lugna kupan och säga vi är här, vi är här. Just det feromonet, de har flera, men just detta som vi känner när vi flyttar dem, det är som ett... Alltså man får en sensuell, alltså fysisk känsla. Det är som att den har en påverkan på oss också, fast den är ett biferomon. Det kan jag rekommendera. Man blir euforisk. Alltså euforisk, vi sitter liksom där och det är liksom väldigt starka upplevelser på något sätt. Man går upp liksom innan det blir ljust. Man lyfter tungt. Man liksom är omgiven av då, i det fallet är det ju miljoner bin man har bak i bilen. Och så den här doften, alltså bara... Ja, det är meningen med livet.
Ja, det där låter väl märkligt.
Kanske räcker det att sätta sig vid en bikupa då och känna sig lugn.
Kanske det. Amanda Werger, hon är biodlare i Italien. Hon utbildade sig egentligen till arkitekt, men sen träffade hon sin italienska man Marco och då flyttade hon med honom till Lombardiet i norra Italien, där de nu har haft bi tillsammans i 20 år. Och där Amanda faktiskt har blivit en sorts bi-influencer också.
Ja, det finns de som kallar mig för det. Det är väldigt roligt. Men det var inte meningen. Jag började med mitt då det här Instagram-kontot mest för att skicka vykort hem, eftersom jag bor långt hemifrån, så till vänner och familj och så. Men bin, det är ett otroligt inspirerande djur. För allting bina gör är så vackert. Det är färg, det är form, det är doft, det är ljud. Det är dans och det är... Bara finns så mycket att titta på, man blir aldrig trött. Om du tänker dig att det är 50-60 000 bin under högsäsong som alla liksom håller på med sitt. Och...
I en kupa?
I en kupa, ja. Det är mycket på gång. Och då blir det som att det liksom blandas ihop till en massa som bara liksom surrar och murrar. Och... Det liknas vid havets brus och trädens lövprassel och rassel.
Ja, allt bina gör är så vackert, säger Amanda Werger. Och du sitter och tittar på hennes bilder nu, va? Bisysslarna.
Ja, det är väldigt, det stämmer som hon säger. Det är otroligt många färger och former här. Både på blommor och bin och det honungsburkar och gröna kullar. Det ser, ja, jättevackert.
Det ser drömmigt ut det där på det där kontot.
Verkligen.
Och även inne i kupan där är det så fantastiskt med de här geometriska formerna på cellerna.
Ja, det är de här sexkantiga cellerna.
Mm. Men även ljuden som Amanda berättar om då, som bina gör, kan ju också berätta om hur de mår.
Det vi kan känna ibland, så kommer vi till en bikupa och öppnar och så hör vi direkt att det är något som inte stämmer, till exempel. För då kan man höra det på frekvensen, att det är så här stressad, uppspelt frekvens. Och då kan till exempel drottningen ha dött, eller de har varit drottninglösa en längre tid. Då har de ett helt annat ljud.
Ja, flera biodlare som jag har pratat med, de berättar också om den här koncentrationen som man behöver när man jobbar med bin. Att man måste röra sig väldigt långsamt så att de inte blir stressade eller sticks. Det kanske du har fått prova på.
Ja, jag har ju testat och varit med någon forskare och gjort intervju vid bikupor. Och jag har fått ta på mig en sån här dräkt som man har med nät framför ansiktet och sådär. Och man är ju helt omgiven av bin. De sitter på en och de surrar upp. Och automatiskt blir det verkligen som att nu får jag ta. Man kan inte tänka på någonting annat.
Nej.
Det är verkligen så. Mindfulness.
Ja, och Amanda, hon beskriver det här som en sorts meditation.
Man måste vara så koncentrerad. Man måste titta, man måste navigera i den här kupan då med jättemycket bin. Vi kanske letar efter drottningen. Då måste man hitta då den enda drottningen bland alla bina. Eller ska vi leta efter sjukdomar, då får man vara superkoncentrerad och titta på varenda larv, varenda liksom cell. Så att det blir som en meditation, man måste stänga bort allting annat. Jag upplever ju att vi mår ju aldrig så bra som när vi är hos bina. Det är det man känner liksom. Det är ju närvaro som jag inte tror att jag hade upplevt om jag hade suttit på arkitektkontor.
Hon har alltså jobbat som arkitekt innan då?
Hon är i alla fall utbildad, men jag vet inte hur mycket hon hann jobba med det.
Innan bina tog över,
ja. Men det, hon berättar ju verkligen hur både ljuden och dofterna verkar kunna påverka människor också väldigt starkt. Och det är ju precis det här som används då i biterapi.
Såklart.
Mm. Mm. Men Sara, först kanske vi ska göra klart, det finns ju många olika sorters bin. Det finns både tama och det finns vilda och det finns...
Ja, precis. Om vi först ska placera in insektsgruppen bin i livets träd, så hör de till en insektsgrupp, en större grupp som är steklar, och där ingår också myror och getingar.
Okej.
Okay. Precis som du säger, så har vi både vilda och tama bin. Och de flesta är då förstås vilda, för tama bin, det är de här honungsbina som vi har pratat om hittills mest.
Mm. Men de vilda bina är många, många fler.
Men många, många fler. Bara i Sverige har vi nästan uppåt 300 olika arter. Och humlor ingår faktiskt också i den här gruppen. De är en sorts bin.
Mm.
Så det här är en väldigt så mångformig grupp. Till exempel så finns det knappt 60 arter av grävbin. Och det är sådana som gräver bon i marken.
Mm.
Många vill ha så sandig mark. Du kanske har hört talas om sandbin ibland, att man försöker återskapa sandiga marker för deras skull.
Mm.
Och det finns bin med olika längd på tungorna. Det finns korttungiga och långtunga. Vi har också vägbin, runt 50 arter i Sverige. De är mer så här små och smala. Inte så håriga, men så här snyggt metallglänsande ofta. Så det är en ganska varierad grupp.
Men du, alltså just bina har ju fått mer och mer uppmärksamhet de senaste åren. Och vad handlar det om egentligen?
Det har varit ganska krisigt för bin. Man pratar ju ibland om bidöden.
Mm.
Och då kan man egentligen mena två sorters bidöd. Dels så har man haft problem bland annat i Nordamerika. Hela bisamhällen, odlade bin då, i bikupor har dött.
Mm.
Och det här har man även upplevt i Europa, och i Sverige har man haft problem att många bin dör på vintern. Det finns ju ett kvalster som drabbar bin som heter varroakvalster. som försvagar dem. Och,
honungsbina.
Honungsbina, precis. Mm. Och de bär också på virus som kan försvaga bin och binsamhällen. Men samtidigt så har det varit lite mystiskt runt det här, för det verkar inte vara bara en enda anledning till den här bidöden, utan man misstänker att det är en mix av dåliga saker för bina. Att det också beror på att det inte finns så mycket blommor och inte så mycket mat då för dem.
Och pesticider, va?
Ja, bekämpningsmedel. Så att det är den bidöden. Men sen så pratar man ju också ibland om den här insektsapokalypsen generellt för alla insekter. Det har kommit oroande studier de senaste åren. Där det också finns många frågetecken visserligen kring. Men där man ofta ser att bestånden av insekter minskar. Och man hör människor prata om hur de kommer ihåg att förr i tiden när man åkte bil så fick man mycket mer insekter på
ja, just det.
Vindrutan. Och det får man inte idag längre, så att det verkar ha hänt någonting ute i naturen. Och då är det de vilda bina som också har haft det svårt och tufft. Vi gör om landskapet till åkrar som är mer effektiva, där vi inte har många av de här små miljöerna. Det finns blommor och boplatser. Och att, ja, det blir både mat och boplatsbrist för de vilda bina. Så där överlappar det lite med de här honungsbinens bidöd, att vissa orsaker till de här kriserna kan vara samma.
Mm. Och bland bekämpningsmedlen så fanns det ett särskilt som vi har fått försöka lära oss att uttala.
Nu vill du att jag ska säga det istället för dig.
Ja, jag tänkte det.
Ja, neonikotinoider.
Just det.
Ja, det är en grupp växtskyddsmedel varav flera är förbjudna nu för att de har visat sig vara så dåliga för pollinatörer.
Och vad är det stora problemet då då?
Ja, vi pratar om pollinatörer för att de pollinerar.
Mm.
Viktigt för blommorna så att de överlever och kan sprida sig. Och hur gör de det då? Ja, med frön och frukter försvinner pollinatörerna. Vi kommer att märka det genom att vi inte får frukt och grönsaker. Alltså de är jätteviktiga för våra skördar.
Mm. Tänk att omkring 3/4 av alla grödor vi odlar är helt beroende av binas obetalda arbete.
Så de är viktiga både för den biologiska mångfalden i allmänhet, eftersom de befruktar så många av de vilda blommorna, och för vår matsäkerhet och matproduktion.
Riccardo Bomarco, professor på Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala, han är expert på insekter i jordbruket.
Det är bina som är de viktigaste pollinatörerna i jordbruket. Och i Sverige så pollinerar de till exempel då rapsen, åkerbönor, klöver och dessutom mycket frukt och grönt. Så äpplen till exempel. Och sen också bären i skogen, alltså blåbär och lingon.
Mm. Men Riccardo var ju också tydlig, precis som du Sara, med att vi måste skilja på bin och bin.
Det här programmet, nu då säger vi ju bin i allmänhet, det gillar inte du va?
Nej, det är inte så att jag inte gillar det. Det var det att ofta märker jag att honungsbin och vilda bin blandas ihop. Men honungsbiet är i princip en art och som i huvudsak är odlad art. Det finns lite vilda honungsbin men inte mycket. Medan vilda bin, i Sverige har vi 300 vilda biarter och sen har vi 400 blomflugarter och 2600 fjärilsarter. Mm. Så, och det är de vilda pollinatörerna.
Vi ska prata mer om de vilda bina sen, jag lovar. Men jag vill ändå hålla oss kvar ett tag till i honungsbinas magiska värld.
Ja, det är väl nästan din värld också. Du har ju typ provat på hur det är att vara ett bi, eller hur?
Ja, lite så. Jag besökte ju då en utställning i Danmark i höstas som hette Superorganism. Och det var ett samarbete mellan en dansk poet, Morten Søndergaard, och hans fru faktiskt, arkitekten Anna-Maria Orro. De är också biodlare båda två. Och de har gjort en installation om bin i konst, litteratur och kulturhistoria. För man kan ju verkligen se på bin på olika sätt. För en del är de ju bara nyttodjur som just finns till mer eller mindre för att göra oss människor tjänster när de pollinerar och gör sin honung och så. Mm.
Sen har vi de här som jag och andra biolognördar som är ute och tycker att det är roligt att se vilka arter det finns.
Precis, och så finns det ju de som nästan har ett animistiskt förhållande till bin. Alltså man talar om deras själ och deras kollektiva intelligens och... Mm. Men det där är ju spännande. Det finns ju en professor, Thomas Seely till exempel, som har visat att trots att de har liksom, att varje litet bi har en hjärna som inte är större än toppen på ett litet grässtrå, så kan ju en hel bisvärm verkligen fungera som en, ja, men som en hjärna när de jobbar ihop. Om de ska samarbeta och hitta ett nytt... Ja, men de svärmar och vill hitta liksom ett nytt hem till exempel.
Ja, just det. Alla bin åker tillsammans och nästan sätter sig som en klump någonstans.
Exakt så. Fast då är det ju så att först skickar de ju ut lite spanarbin. Uh-huh. Som sticker ut och så letar de efter nya eventuella boplatser. Och sen kommer spanarbina tillbaka och så ska de liksom tala om då att där borta tycker jag att det finns ett jättebra ställe. Och hur gör de då?
De dansar.
De dansar på speciella sätt. För ja. De kan ju inte prata med varandra, men de pratar ju, kommunicerar genom danser. Och så talar de om att där borta finns det ett ställe, en klippa eller någonting där jag tycker att vi kan bo. Men så kanske andra spanarbin har hittat ett annat ställe. Och då är det när tillräckligt många spanarbin dansar på samma sätt.
Ja, oh, det blir som ett dansbattle där då.
Ja, precis. Och de dansar ju i sån här oändlighetsmärke också.
Ah, liggande åttor.
Exakt, mm. Ja, väldigt fint det också. När tillräckligt många dansar på samma sätt, då fattar hela bisvärmen ett sort demokratiskt beslut. Och på en given signal så bara woof, så lyfter de. Oj. Och så woof, och så flyger de iväg allihopa till det nya stället där de ska bo.
Ja, då kan man ju verkligen förstå att man kan uppleva det animistiska, att det är som en helhet, som någonting övernaturligt nästan, över den här otroliga samordningen.
Ja, och precis den här magin och den här intelligensen får många som sysslar med det här att tycka att man kan liksom komma närmare naturen bara genom att vara nära bina. Och det var också en tanke som just Anna Maria Orro hade när hon skapade en bikupa i mänsklig storlek.
What would it be like to be a bee? We can't really know. And I wanted to create an experience that was part of this exhibition called Superorganism, that would give us for a moment just a brief idea in a glimpse into the world of bees. And this is, I think, what I would call kind of a biomimicry format that is about reconnecting us close to the superorganism.
To be a bee.
To be a bee. Och biomimikry jobbar Anna Maria med. Och det är ju hur vi människor kan använda oss av naturens egna lösningar, kan man ju säga. Det finns ju massa spännande exempel på det. Kardborreband som har inspirerats av kardborrar.
Men det är ju också det här snabbtåget, Shinkansen i Japan.
Mm.
Den har ju väldigt spetsig front.
Precis.
För att det är så lite luftmotstånd. Och den är tydligen inspirerad av kungsfiskares näbb som också klyver vattnet så effektivt.
Exakt.
För att fånga fisk.
Och det finns många sådana där exempel. Det där är biomimikry.
Men att hon har byggt en bikupa i mänsklig storlek.
Ja, alltså som man kan krypa in i som människa.
Ja.
Eller egentligen är det ju bara som en av de där sexkantiga cellerna.
Ja, okej. Okay, för jag, när du sa jättestor bikupa, då tänkte jag att det var som ett höghus ungefär.
Och så
en massa människor där som bin. Men ett bi, ett människobi
ett taget. Ett människobi i taget kan gå in okay. I den här som uh-huh. Är formad som en cell i en stor bikupa.
Ah, ja, så det blir som ett rum då som
ett
du kan
rum.
Gå in i.
Exakt. Men i Anna Maria Orros bikupa var i alla fall inte tal om någon riktig närkontakt med bin. Den var visserligen byggd ovanpå en riktig fungerande bikupa med massa bin i. Men det fanns liksom ingen koppling mellan mig när jag nu gick in i den här kupan och bina, förutom att jag kunde höra ljuden från dem genom hörlurar.
Ah, så det var en mikrofon nere i den riktiga bikupan och så hörde du i realtid då vad bina pratade om där inne?
Exakt så. Och då är tanken att om man går in i den här cellen som hon har byggt då, eller bikupan som jag kallar den för, då kanske man kan få en känsla av hur det skulle vara att vara ett sånt där litet bi.
Should we go in?
Yes. The idea is to take off your shoes at the entrance.
Yeah. Okej, nu sätter jag mig ner på gula kuddar i ett litet rum som är som en cell i en bikupa.
Put on these headphones.
Okej. Men det är nästan läskigt.
And then the sound is translated into a vibration on the inside of a pillow.
En vibrerande kudde här nu har jag fått på magen också. Okej.
De låter ganska olika de här ljuden. Oj. Ibland kommer någon lite närmare mikrofonen. Så jag är ju inte helt bekväm med det här. För mig känns det som att när ljuden kommer så där nära så skulle de kanske kunna komma in genom något hål här in i den här cellen där jag ligger och inte vara så glad, irriterad, kanske attackera. Men enligt Anna-Maria och Mårten som har byggt det här så ska man vara helt säker. Och det här ska då kunna ha en terapeutisk effekt. Lugna ner nervsystemet, göra en mindre stressad. Jag är inte riktigt där än, tror jag.
Ja, det här berömda bilugnet vet jag inte riktigt om du fick uppleva, lät det som.
Jag tror inte att det funkade riktigt på mig faktiskt.
Men du hade ju inte alla de här dofterna heller kanske?
Det hade jag inte. Hade jag haft dem hade jag kanske blivit av med min snuva. Jag var väldigt förkyld där. Men jag blev mest väldigt fascinerad av hur många olika ljud de här bina kunde göra.
Ja.
För det tror man ju att det är som bara en enda svärm och alla låter likadana. Men det gör de inte.
Och då kanske man förstår lite mer också hur komplext livet är i kupan.
Ja. Och om någonting så väckte det ju min, jag kanske inte blev lugnare, men det väckte ju verkligen min nyfikenhet på bin. Det tycker jag. Så funkade det på mig. Men livet som biodlare är förstås inte bara ett lyckorus och en dans från blomma till blomma. Amanda Weber som också faktiskt föreläste på den här utställningen i Danmark, det var så jag träffade henne. Hon berättar att de senaste 10 åren har varit väldigt tuffa för henne och hennes man Marco.
Alltså det är ju en kamp varje år att ta sig över kullen och ta sig in i nästa år och inte liksom gå under på vägen.
Ja, Amanda och Marco, de är ju alltså biodlare i norra Italien. Och de första 10 åren så behövde de aldrig mata sina bin på vintern, säger hon. Utan de överlevde på sin honung och sen så kunde då Amanda och Marco skörda överskottet. Det är ju så man gör som biodlare. Men nu för tiden så måste de hjälpa sina bin med extra mat, extra socker varje vinter.
Vi ser att bina har det svårt nu. De senaste 10 åren har vi sett en stor förändring. Och man brukar ju prata om bin som jordens känselspröt eller de är liksom de minsta antennerna som liksom känner av obalans eller balans i världen, så att vi upplever en stor förändring och bina talar om en stor förändring, och det är ju klimatförändringarna. Alltså, de visar sig inte bara i att åh, nu regnar det inte, åh, nu regnar det för mycket, nu blev det för kallt, nu blev det för varmt. Utan vi upplever att det pågår någonting under ytan som är större. Vi ser att bina till exempel vissa år så svärmar de inte. De har ingen svärmningsinstinkt. Och vi kan också se olika träd och blommor som inte ger nektar. Fastän det borde finnas förutsättningar för det. För det har kanske både regnat och varit helt okej väder. Och ändå har våra bin svultit. Så vi har alltså stödfodrat med socker i panik under fullaste blomstertiden. Så det är skrämmande.
Ja, hon är väldigt oroad. Och hon berättar ju också lite grann om det här som du sa tidigare, Sara. Att det finns också en massa okända faktorer. Att man inte riktigt vet. Åtminstone inte visste i början vad det var som så många bin drabbades av.
Nej, och här kommer ju också det här med klimatet som hon tar upp in i bilden.
Mm.
Och det påverkar när blommor blommar.
Precis.
Och då pratar man om det här som man brukar kalla ibland för naturens kalender. Fenologi, som ju då handlar om när händer olika saker under året? När slår blommor och blad ut? När kommer flyttfåglarna? När flyger olika arter av bin och andra insekter?
Ja, det där är en känslig balans, va?
Ja, eller i alla fall så är det ju så att de är väldigt synkade till varann. De pollinatörer till exempel som vill ha vissa blommor. För många vilda bin till exempel, de lever inte hela sommaren utan de har sin period. Och då ska rätt blommor blomma just då.
Mm.
Och om blommorna redan har blommat över, då får ju varken bina någon mat, ingen nektar och ingen pollen. Och blommorna får ingen pollinering och kan inte föröka sig.
Jo, för här har ju bävern varit och ätit och fällt de här träden.
Wow, vilken kraft!
Ja, det är helt otroligt.
Det här stora trädet?
Jajamän, du ser hur den har gnagt. Fällt hela den här björken. Som ju är, vad kan den vara, 50 centimeter i diameter minst.
När jag hälsade på Ricardo Bomarco igen, professorn som är expert på insekter i jordbruket, så var det faktiskt precis så här att hans plommonträd höll precis på att blomma ut. Men eftersom våren är nästan 2 veckor tidigare här nu, så hade inga insekter hunnit vakna till liv. Så det här trädet har nästan blommat förgäves då. Det har inte blivit befruktat. Och det här med just otakten eller mismatchen i naturen, det är verkligen en tydlig effekt av klimatförändring. Även här i Sverige, berättar Ricardo Bomarco, när vi vandrade omkring ute på fälten på Risberga gård utanför Uppsala.
Alltså, överlag så borde klimatförändringen i Sverige leda till att det blir fler insekter.
Mm.
I och med att det blir varmare och de är kallblodiga, så skulle det egentligen bli mer insekter, för att ju längre söderut du kommer desto mer insekter är det. Både arter och antal. Men det som kan liksom förhindra det är bland annat just den här mismatchen. Den här otakten mellan hur växterna utvecklas och hur insekterna utvecklas med säsongen. Så är det också klimatextremer som kan påverka insekterna negativt. Och framförallt när klimatextremer som till exempel väldigt kallt och blött, då blir det ju väldigt få blommor som blommar. Eller om det är väldigt torrt, så kan det också stressa växterna på ett sätt så att resurserna helt enkelt minskar för insekterna.
Mm.
Så det har vi ju sett vissa år när det har varit till exempel väldigt kall, ruggig sommar. Så att det har väldigt få blommor som har blommat. Då har till exempel fjärilspopulationer kraschat. För att sen behöva flera år på sig för att komma tillbaka igen.
Mm.
Och skulle sådana extremer bli vanligare, så skulle det kunna påverka pollinatörerna.
Alltså det där att en kraschad fjärilspopulation kan behöva flera år på sig för att komma tillbaka. Det tyckte jag var lite förvånande.
Och jag tänker att det finns ju Om det är till en viss plats, då kan det ju kanske vara så att fjärilar från andra håll behöver ju komma och fylla på då. Men om det är då en massa ogästvänligt landskap emellan för de fjärilarna som lever på annat håll, då kan det ju vara svårt. Det kan ju bero på det också.
Mm. Och den här sortens otakt då som Amanda också upplevde i naturen, den kan ju drabba både vilda och tama bin hårt. Men ändå är det inte det som är den största risken för pollinatörerna, säger Ricardo Bomarco.
Utan det är ju markanvändningsförändringar, pesticider, mycket näring i omsättning i ekosystemen. När det kommer mycket kväve in i ekosystemen så blir det ju gräs som får en fördel och kan konkurrera ut mera blommande örter.
Men när man säger att bina mår dåligt då? Är det liksom av samma orsaker, tama bin och vilda bin?
Nej, det är i huvudsak skilda orsaker. Alltså de här växtskyddsmedlen mot insekter, neonikotinoiderna, har ju drabbat både vilda bin och honungsbin. Men särskilt vilda bin, som är känsligare än honungsbin. Honungsbin är ju en väldigt stark organism i och med att de har de här stora kolonierna med tiotusentals individer. Men honungsbina har ju vissa sjukdomar och parasiter som inte är lika vanligt förekommande bland de vilda bina som biodlarna kämpar med. Och båda grupperna påverkas ju självklart då också av tillgången på blommor i landskapet. Så att, har du mycket blommande över hela säsongen så är det ju viktigt också för honungsbina. Så där finns ju likheter om man säger. Mm. Men med honungsbina så kan ju ändå biodlarna, även om de får jobba mer för det, kompensera genom att bygga flera, ja, dela upp flera kolonier och så vidare. Medan för vilda bina, de hoten de är utsatta för, det påverkas de ju väldigt kraftigt av. Och där är det ju markanvändningsförändringar, igenväxning av betesmarker där man inte har djur i landskapet till exempel. Mm. Om man har för ensidig odling av mycket, med mycket stråsäd. Vi har ju ökat till exempel höstvetearealen i Sverige väldigt kraftigt. Och då minskat i vissa landskap på andelen blommande grödor. Mm. Om vi kan få tillbaka dem så vore det jättebra för pollinatörerna.
Även om man nämner många saker så tar han ju upp det här med neonikotinoiderna igen.
Mm.
Som då ändå har varit förbjudna i EU i ungefär 10 år.
Ja.
Har det fått någon effekt då?
Ja, alltså det där är ju intressant. Man borde börja se en positiv effekt, säger han. Både av det och så alla de här andra sakerna som forskarna har lärt sig om vad vi bör göra för att bina ska må så bra som möjligt. Men ändå så vet vi inte riktigt vilken effekt det har fått.
Alltså, vi har ju en rad åtgärder i lantbruket idag som stöttar pollinatörer. Man kan odla blomremsor till exempel. Och det har vi sett att de har kan ha en positiv effekt på pollinerande insekter.
Om man har mer blomremsor runt fält och sådär?
Precis, eller? Ut med kanter av jordbruksfält så lägger man av en bit och odlar blomremsor. Och särskilt om man låter dem ligga flera år, att det är fleråriga blomremsor, då ser vi en effekt.
Mm.
Och sen är det vissa, liksom olika grödor har lite olika effekt, men vissa grödor har en väldigt positiv effekt. Till exempel rödklöver, där vi odlar rödklöver, där får vi väldigt, väldigt starka positiva responser på humlepopulationer till exempel.
Okay.
Rödklöver, raps, åkerböna. Och odlar man dem i samma, liksom inom ett avstånd som humlorna kan flyga, då får de också en kontinuitet i sin resursanvändning. För att då blommar ju rapsen kanske först, om det är höstraps till exempel. Och sen kommer åkerbönan och rödklövern lagom efter det.
Mm.
Och så kan det sen kompletteras med blommor som finns till exempel i betesmarker eller blomremsor. Och på så sätt får man en kontinuitet, för de behöver ju blommor över hela säsongen för att bygga sina kolonier.
Just det, det ska blomma hela tiden.
Det ska blomma hela tiden.
Men så att om det ser ut så här som i det här landskapet vid Risberga gård utanför
Uppsala.
Mm. Så har vi både, här har vi vatten och så har vi en bäver som har gnagt och fällt en massa träd som ligger här. Mm. Och sen så är det då, kommer det snart nu kommer solen, ja, äntligen. Så kommer, finns det en massa vårraps som snart kommer att blomma gult på fälten. Och så sa du att om man har betande djur.
Ja, som till exempel där, Broborg, mm, som ju vaktar då inloppet på Långhundraleden. Den är ju nu betad av får. Mm. Så det är väldigt bra. Och sen har vi andra marker här som är gräsmarker med hög biologisk mångfald, mm, med blommor. Som också då hjälper till och stöttar och är väldigt viktiga habitat.
Så ett sånt här landskap, det är liksom så bra som det kan vara då för pollinatörerna?
Ja, det är ett väldigt bra landskap för pollinatörer. Mm. Och, man då, och nu när vi dessutom har tagit bort de här neonicotinoiderna så får vi ju hoppas då att det här kan hjälpa pollinatörerna att öka i antal nu då.
Alltså, ser ni forskare någon förändring? Får vi fler sådana här landskap och ser ni någon förändring när det gäller antalet pollinatörer?
Vi har ju sett nedgångar, men just nu då när man ändå har tagit bort de här neonicotinoiderna från odlingen så tycker jag att man borde i alla fall kunna se en stabilisering, men jag har inte sett några sådana data än. År 2020 så fick vi ju pengar för att sätta upp ett pilotprojekt för att övervaka pollinatörerna. För det saknas övervakning av insekterna. Vi har så dålig koll på dem. Och den höll på i 3 år. Men sen förlängdes inte den. Vad var det, 2022 så drogs det in rätt mycket pengar för miljöövervakning. Så då fortsatte inte den satsningen. Vi hoppas ju verkligen att det här har gett en förbättring för pollinatörerna. Det borde det göra. Om man tänker på all den forskning som visar de här negativa effekterna av neonicotinoiderna. Och när vi nu tar bort dem så borde vi ju kunna se en förbättring. Även om det finns andra växtskyddsmedel kvar. Men de ska inte vara lika toxiska som just den gruppen var.
Okej. Men så egentligen så vet vi inte, eller ni vet inte hur... Om läget fortfarande är lika illa?
Nej, det vet vi faktiskt inte. Vi vet ju att en tredjedel av våra vilda bin i Sverige fortfarande är rödlistade. Så vad vi kanske kan hoppas på i alla fall att läget har stabiliserat sig. Mm. Men vi håller på och letar efter data. Vi söker med ljus och lykta och vi har kontaktat forskare i andra länder som har övervakning som kanske har fortsatt att samla data och övervaka insekter. Så att, det är det vi tittar efter.
Ja, så vad Ricardo säger här är alltså att enligt vad forskarna tror så borde läget ha stabiliserats för pollinatörerna tack vare alla de här bra sakerna som man nu har gjort för dem de senaste åren. Men egentligen vet de inte för att övervakningen finns inte längre.
Och då var det, om jag förstod det rätt, just det här 2022 där i statsbudgeten,
ja,
så gick det plötsligt mindre pengar till olika typer av miljöövervakning som att inventera pollinatörer och bin. Och då hade man ett övervakningsprogram på gång då, som man fick sluta med.
Precis, de hade ett projekt som de hade hållit på med i 3 år för att just försöka få svar på det här. Blir det nu då bättre effekter? Mår bina bättre när vi har slutat med neonicotinoider och när vi har börjat med de här blomremsorna och allt det här som han berättar om? Mår de bättre? Kan vi se att det blir fler bin? Men man var tvungen att avbryta det för att regeringen drog in på det stödet till miljöövervakning. Så man vet faktiskt inte.
Just det, för sen hade man inte råd att fortsätta.
Nej, precis. Men det här gäller ju då bin i Sverige. Sen säger ju han att de vill gärna få in data från kollegor i andra länder där den här sortens övervakning ändå pågår. Och sen kan man ju säga att snart så kommer ju EU också att kräva av alla medlemsländer att man ska ha övervakning av pollinatörer.
Just det, du tänker på den nya naturrestaureringslagen.
Precis.
Som har ett särskilt kapitel om just pollinatörer och uppföljning av hur de mår.
Exakt, så då hoppas Ricardo Bomarco att svenska forskare också ska få börja sätta igång det här projektet igen. För han sa att vi kan starta det igen om vi bara får pengar och krav på oss att göra det.
Så det är inte helt bortkastat i alla fall de här 3 åren de hann hålla på?
Nej, de kan börja om igen, säger han. Och det är ju det de hoppas också. Mm.
Men vi behöver kanske inte bara vänta på att det ska komma mer pengar statligt. För vi kan väl göra ganska mycket själv också som privatpersoner och naturintresserade för binas skull.
Absolut. Det här handlade ju om vad man kan göra i jordbruket då. Men det finns ju massor man kan göra som privatperson. Men det där med att inte klippa gräset så frenetiskt till exempel, eller klippa runt blommande växter. Det brukar jag göra så min gräsmatta är helt prickig på somrarna, för jag kan inte köra över de där små klövertuvorna eller förgätmigej eller prästkragar.
Lämna blommorna i fred.
Lämna blommorna i fred. Och det är ju ganska lätt.
Men hjälper det i det stora hela då vad du eller jag gör i våra små trädgårdar?
Ja, det där småduttandet. Mm. Ja, men det gör tydligen det. Och Ricardo Bomarco har själv tänkt lite extra på bina i sin trädgård.
Och sen har du biborna där.
Här är de, titta. Där är ju biborna.
Ja, du ser här biborna. Det är ju jättelätt att göra ett bibor. Det är ju bara att ta ett tjockt träblock och så borra hål i det, fast inte rätt igenom utan ganska djupt. Med olika borr som har olika diameter, från 2 till 8 mm ungefär. Mm. Och så olika storlekar. Mm. Och då ser du här att de är igenmurade, vissa av dem. Och där har du, innanför dem har du larver som har från förra året och som kommer att kläckas och komma ut och flyga snart.
Aha, så det vet du att det finns bin där inne då?
Ja, det är förmodligen mycket murarbin heter de som kommer att komma först i alla fall.
Mm. Är det där fortfarande råd som gäller och vet ni om det spelar någon roll?
Ja, absolut. Det är råd som gäller. Och dessutom så får man gärna så blommor som till exempel det här. Här har du salvia och här har du kungsmynta som kommer att blomma sen. De är ju superpopulära för pollinatörerna. Och ja, det gör skillnad. Vi har ju mycket trädgård och kolonilotter och så vidare. Och balkonglådor. Det gör skillnad. Så mycket blommor. Mm. Och jag vet också att det finns flera städer där parkförvaltningen arbetar för att i alla fall skapa vissa ytor som inte är hårt klippta, utan där det får liksom växa upp och bli lite mer ängsmark.
Ja, men jag har också sett på senare år hur man börjar, alltså det är andra blommor i städernas parker och sådär.
Ja, absolut. Och det är, alltså om man jämför med på kanske 80-90-talet där det var hårt klippta gräsmattor, hårt gödslade gräsmattor. Det finns helt andra filosofier idag, vad jag förstår, i parkförvaltningen i många städer. Det är jättepositivt. Och det är också, ja, i alla fall i vissa landskap där vi har en väldigt intensiv odling så kan faktiskt städerna bli tillflyktsorter också till pollinatörerna. Mm. Men då ska vi ju också jobba med, eftersom det är så stora ytor som är odlade, så måste vi ändå jobba med dem också.
Mer blommor som bin gillar verkar alltså vara melodin. Även för Amanda Werber och hennes Marco som ju är biodlare i norra Italien.
Det var då vi upplevde den första stora krisen, att vi verkligen gjorde alltså inte lite mindre honung alltså, utan mycket mindre honung. Alltså kanske en femtedel så mycket honung. Och liksom en stor förändring. Vi bara, vad ska vi göra nu? Ja, men nu gör vi något för bin. Alltså, då planterade vi blommor. Då planterade vi hela trädgården full med blommor. Och vårt mantra, eller vårt liksom, det vi sa till varandra var att bara skönheten kan rädda oss nu. Solo la bellezza ci salverà. Alltså det är liksom det enda som betyder någonting. Snart är vi mer bin än människor som bara lever i sitt landskap och är uppmärksamma på de förändringar som finns och blommor och nu gör vi detta, idag flyger vi dit eller idag åker vi dit. Och dag efter dag liksom gå upp, vilka blommor idag, vart ska vi flyga idag? Så ser liksom vårt liv ut.
Ändå ganska trevligt sätt att rädda bina och världen på. Bara sprida ut blommor överallt.
Eller hur? Flower power. Du har lyssnat på Klotet med Sara Sällström. Producent var Peter Nordmark och jag heter Marie-Louise Kristola.